En podcast från Aftonbladet.
Schlagerkoll görs i samarbete med OLV, stolt sponsor till helgens stora musikfest. Riktigt goda snacks, det är OLVs melodi.
Tobbe känner nu att han ett gillade Edvins mellanakt i straighta män igår och nu sitter han här med en kvinna i sängen.
Vad fan ska det här sluta?
Det är inte bra för Tobbes identitet.
Nej men gud, det här ska bli kul att prata och vi gör väl som vanligt, eller?
Hur är det som vanligt?
Vi pratar på.
Ja, exakt.
Ja, det är ju Stina som håller i micken nu så att, jag vet inte om jag kommer
jobbet,
få prata
jag gillar
någonting.
Inte att hålla i micken, jag gillar inte att ha ansvar för saker.
Oj, hur ska det gå Tobbe?
Varför fick jag ens hålla micken?
Ja, och kanske för att jag tänkte att du skulle känna att du kunde styra så att jag inte pratade så mycket.
Det är jättejobbigt det här. Okej, ja, jag är redo. Nytt steg i karriären, mickhållare.
Men vi bandar. Mm.
Härligt, ska vi köra?
Ja.
Hej, hej, hallå och glad slager. Oj, 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 vilken deltävling Göteborg bjöd på. Det var knappt en enda lugn stund och Göteborgs finest var på plats. Det var Glenn, det var Lotta, det var Brandsta, det var Harald. Inte helt otippad tog sig Erik och Klara till final. Men vem bryr sig egentligen när kvällens absoluta bästa grej var Edvins mellanakt? Bör vi inte bara skicka honom till Eurovision? Vi tar och går igenom allt som hände i deltävling nummer 2. Du är som alltid varmt välkommen till Schlagerkoll. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig
Stina Dahlgren
och Tobbe Ek.
Tobbe, du såg ut att bli jätteblöt igår.
Ja,
på fel ställe.
det var något nytt som hände. Erik Segerstedt, alltså det har ju hänt flera gånger att någon har hällt en flaska över huvudet på mig, men han sprutade ut halva flaskan i skrevet så att det såg ut som att jag hade kissat på mig.
Men vad mysigt.
Det var faktiskt jättekul. När jag kom in till efterfesten så var folk så, Tobbes byxor, Tobbes, har han nya? Det var liksom, och jag var så, va? Vad är det som har hänt? Och så såg jag bara Tobbe med en fläck i skrevet.
Tobbe, har du alltid med ett ombyte?
Nej, aldrig. Och det hade jag inte igår heller. Och det torkade på en timme så att jag gick runt och luktade lite surt. Men fläcken var borta i alla fall.
Stina, hur var efterfesten?
Den var jätterolig igen.
Verkligen, alltså den var den näst roligaste efterfesten i år.
Jag har två, okej.
Ja.
Men de hade faktiskt, det var samma lokal som vi var i förra året. Och förra året i Göteborg så sög efterfesten. Det var som att man kom in i en stor lokal eller fabrik av något slag. Och den var så stor så den kändes bara tom konstant. Och i år hade de byggt om den. Så det var mycket mysigare, trevligare och ja, jättebra var det.
Och förra året i Göteborg så dök ju också någon form av Mean Girls upp som kände sig vara... Mm. Nej, men medans i år så... Nej, men alla är på bra humör också. Live Nation, SVT, produktionen, programledare, artister, liksom även de som åker ut är bara så här glada. Det var otroligt härlig stämning.
Det är för att vi inte har några skandaler än.
Det kommer, det kommer.
Tobbe, buggade du med Schlagers?
Jag buggade inte med Schlagers, men jag buggade med Karin Gunnarsson.
Jag såg det var en efterfest TV, otroligt.
Och till när Schlagers giggade på scenen.
Åh,
så att vi fick till och med en shoutout från scenen när vi buggade.
Nah, vad gulligt. Vet ni vad jag såg också? Att Medina var där.
Ja, såklart. De hade haft en spelning här i Göteborg och så passade de såklart på att gå in i Mellobubblan. De älskar ju Mello.
Ja, och Ali berättade att de hade ju suttit högt upp på läktaren och sett sändningen sen. Så att de var på väldigt bra humör.
Åh, jag hoppas de kommer tillbaka nästa år.
På tal om Göteborg bara. Så en annan podd blev uppringd av Rickard Herrey med bara budskapet, om du träffar Tobbe Ek så hälsa att ja, vi kommer från Göteborg. Så att nu är det uträtt. Shoutout till Schlagerfesten och Elaine. Det var hon som hade blivit uppringd av Rickard.
Vad roligt, han ringde inte upp dig.
Nej.
Vad roligt, men skönt, har han lyssnat. Det är ju fantastiskt. Jag lyssnade också. Jag lyssnade på Schlagerprofilerna igår om 1984, alltså vilket otroligt avsnitt. Väldigt för mig som älskar kall som is. Det var ett ja, det bara lyssna för det var otroligt roligt.
Ja, det var som att de hade gjort ett avsnitt för dig.
Ja, jag tror faktiskt att det var bara för mig. Tack för det i sånt fall, säger jag, för att jag njöt från start till mål och det var 1:46 långt. Perfekt.
Och eftersom vi inte är public service så behöver inte vi säga att det också finns massor med andra bra slagerpoddar, utan man kan antingen mejla till slagerkoll@aftonbladet.se om man vill fråga oss saker, eller så kan man lyssna på några av våra favoritpoddar som Slagerfesten och Slagerprofilerna.
Ja.
Reklam.
Jag menar, och vet ni vad? Också Stina, du var ju med i Eurotrip-podden i veckan också. Och Tobbe var ju med i veckan innan. Där kan vi också tipsa om en rolig podd. Men den är på engelska.
Precis, och som är liksom Eurovision-fokuserad men också har sina Melodifestivalavsnitt.
Ja, vi alla gör lite olika innehåll, så därför så kan man lyssna på alla, för vi kompletterar varandra på något sätt. Hörrni, nu har ju Tobbe redan dragit mejladressen, men vi ska ju ta och gå igenom allting som hände. Och vi tar och svarar på frågor då i slutet, tänker jag mig. Hörrni, förra veckan så pratade vi om att man inte ska förvänta sig att det kommer vara den här höga nivån på underhållningen vecka efter vecka. Men efter det här, alltså, jag satt och studsade hemma i soffan.
Ja, nu känner jag igen. Jag hörde mig själv säga samma sak som jag sa förra veckan. Hur ska de överträffa det här? Så tänker man, ja, uppenbarligen går ju det. Så att vi får väl se. Det var det sjukaste jag sett.
Ja, men det är så otroligt lyxigt. Det är inte bara Uffe Brunnberg som kommer in i en mellanakt. Det är inte bara Glenn Hussein. Det är inte bara Ferry Svan. Det är inte bara Bransa City Släckers. Det är allt ihop,
ja.
Och bara i en enda mellanakt. För innan dess hade vi Harald Treutiger i en liten blänkare, vi hade Lotta Engberg med ett återförenat Triple Touch. Alltså, jag har ingen röst kvar. Ja.
Nej, men det här är för att det känns som att de har tänkt att så här, det räcker inte, vi måste ha mer. Man ska inte bara ha en återförening eller en nostalgitripp, utan de bara kör på, de maxar det här.
Nej, men det var ju aldrig en lugn stund, till och med liksom så här, man bara okej, det var någonting som tog slut. Och sen så bara maxade de på med det här brassbandet som kom och liksom körde Marcus och Martinus. Alltså, det hände ju någonting hela tiden.
Och lyxigt att, ja, där kommer Marcus och Martinus och dyker upp i 15 sekunder.
Ja, precis.
På efterfesten fick vi faktiskt se dem köra Unforgettable. Det som tittarna inte fick, det fick vi på efterfesten.
Otroligt. Men någonting som vi också måste hylla är ju den här lilla snutten med arkivet, där när Edvin går ner i arkivet. Det här 1986 är ju också ett väldigt, väldigt speciellt år, och det de gjorde med Lennart Svan nu. Alltså, tänk på det, vad vi fick titta på när vi var små, Tobbe.
Ja, alltså långt innan Stina föddes,
ja.
så var tv så här.
Ja.
Och det var ju samma med den här öppningssekvensen. De hade ju varit tvungna att spida upp den,
ja.
För att det, 1988 när det begav sig, det var det långsammaste programmet man någonsin hade sett. Titta på Öppet arkiv så ser ni. Och 86, Lennart Svan, det är ju oförglömligt. Han är rakt igenom elak mot artisterna, låtskrivarna, mot alla, och så förvirrad och ointresserad.
Ja, men han och Tommy Engstrand hade ju också något program, jag vet inte om det var 86 eller lite senare, det här Rassel, kommer du ihåg det, Tommy?
Ja, men och så här är det, att Rassel pågick varje lördag, det var den stora lördagsunderhållningen. Men nu tog de paus i Rassel för att visa Melodifestivalen, och så fick Lennart Svan leda det. Och sen det här, det är faktiskt inte helt klart om det är så att Tom Engstrand, att man hade bestämt att han skulle vara med som programledare efter pausen, för det var paus för Aktuellt, har jag för mig.
Ja.
Eller om det verkligen var så att SVT fick panik över hur usel Lennart var, så att de var tvungna att ringa in honom. När han kommer in så kan ju Lennart Svan inte ens ihåg vad han heter. Så att han bara, och här är min ärade kollega. Och så får Tommy liksom säga sitt eget namn. Det är så märkligt.
Men jag som inte var född då, jag har ju sett små delar av det här tidigare. Men nu var det som att man fick se, alltså nu såg man hur illa det var. Det var allt på samma gång ihopklippt, och då blev jag lite chockad.
Och nej, du har inte sett hur illa det var. Du behöver se hela programmet, Stina. Det blir läxa till nästa vecka.
Ja,
men också det här roliga med, som de också pratar om i den här podden, podden om 1984 är ju det här med jurygrupperna. Och att jurygrupperna för, alltså även om man var, så som de som plockade ut nu, att det här är jurygruppen mellan 25 och 35 det var, eller så såg de ut som om de var liksom 75. Alltså så var det ju på den tiden. Alla såg jättegamla ut och det var så långa moment med jurygrupperna. Man fick bara titta på jurygrupperna medan de pratade med varandra.
Ja, och inte höra vad de sa.
Man fick inte höra vad de sa. Nej, och det kunde vara så här 5-7 minuter där de bara filmade jurygrupperna. Tänk vilken dålig TV.
Tack Edvin för att du tog oss med i arkivet och återuppväckte det här.
Ja, och tack för att du inte är lika långsamma program idag.
Ja, det får vi verkligen. Ingen hade kollat. Men hörni, för det mesta har ju ändå handlat om Edvins mellanakt som var helt makalös.
Ja, och det roliga var att du sa i inledningen här att ska vi inte bara skicka honom till Eurovision? Jag frågade ju honom och Kejo det här efter genrepet lite så här. Men det här med att ni är största snackisen och att ni överglänser artisterna, får det verkligen vara så? Och då skojar de och så, rösta inte på oss, skicka inte oss till Eurovision.
Varför inte, säger jag.
Ja, men så här är det, att den här tävlingen mår så bra av när programmet är bra, för då gillar man låtarna ännu mer också. När programmet är dåligt, då gillar man låtarna mindre. Sen tycker jag att det är ganska hög kvalitet på musiken i år också hittills. Men tack vare att programmet är bra så blir helheten och intrycket blir, man, folk blir på bra humör, det är bra.
Det är härligt och det, om man vill glädje, alltså jag hade ju chattkontakt med min familj liksom, det bara bubblade hela tiden och bara wow Edvin, alltså det är roligt också att se när liksom alla runt omkring en också är så glada och nöjda över resultatet, då har man ju verkligen lyckats.
Gud ja, mamma skickade sms direkt efteråt och bara Erik var bäst. Sen gillade jag Kaliffa och sen Klara. Men Edvin och Kejo, de fick 5+.
Ja, mina föräldrar, de skickade liksom betyg på alla låtarna. Men sen så, för det var lite så här att de var inte jättenöjda med någon låt. Men mellanspelet vinner, skrev de.
Ja. Ja.
Det är ju det alla har sagt och det är det man har sett på sociala medier. Och det är ju det allting har handlat om.
Otroligt. Förväntningarna blir så höga inför nästa vecka.
Men eller hur, det måste ju komma en dipp. Den kanske kommer nästa vecka så kan man få bygga upp igen sen.
Ja, jag tänkte också det, att nu tror jag fan det kommer en dipp alltså.
Okej, men vi kommer lite senare till vilka som ska vara med i Västerås. Det kanske är så att vi inte behöver dippen förrän om 2 veckor, tänker jag. Men hörni, det var ju inte har vi pratat klar om Edvin?
Förlåt. Vi är ju i lite olika rum. Jag och Stina sitter i ett rum medan Jenny är, sitter på mitt hotellrum medan Jenny är i Stockholm. Och när Jenny sa att dippen kanske inte kommer för som 2 veckor, så gjorde jag en grimas här så att Stina började skratta.
Vi tittar på varandra, jag tog bara.
Ja, vi känner ju varandra ändå. Vi vet vad vi tycker och tänker. Men hörni, har vi pratat klart om Edvin och hans mellanakt?
Alltså jag hade kunnat prata hur länge som helst. Hur lång tid har vi? Jenny, vad säger du?
Ja, men alltså, jag såg också att han fick lite kritik för att han inte liksom satte texten. Va?
Fick han så mycket kritik? Var inte det mera vi som liksom hade sett genrepen som var lite så där ledsna för hans skull? Liksom att det har suttit så bra på genrepen. Och nu tappade han lite. För jag kände ändå att han räddade upp det så snyggt.
Ja, det gjorde han.
Han var superproffsig när han tappade bort sig. Det där, om man tänker på när Björn Gustafsson var med och körde sin mellanakt och tappade texten, Carina Berg-låten där, det hördes ju så himla väl. Han blev ju bara så... Det märkte alla. Ja. Här så kändes det som att tittarna som inte har sett det, som såg det för första gången, de märkte inte att han kom av sig.
Nej, det var så bra.
En viktig sak det är också att ofta när programledarna gör den här typen av sånger, då har man förinspelat det så att de inte ska behöva sjunga live. Edvin levererade det här live och jäklar vad duktig han är.
Ja, jag tror också att han sa på pressträffen efteråt, han bara, jag ville sjunga lite fel så alla får fatta att jag faktiskt sjöng live.
Ja, snyggt räddat där också, Edvin.
Också mycket smart. Pressen är enorm nu på Kejo och Edvin till nästa vecka, hörni. Men resultatet då? Erik gick först. Vi hade ändå pratat om det i torsdags, Tobbe, att han kanske skulle skrälla och bli tittarnas favorit.
Alltså, vi kanske pratade om det,
ja,
så,
det
men jag tror inte att det var någon som riktigt trodde det. Trots att han hela veckan var den som gjorde de absolut bästa repen, så var ju liksom Klara var ju hela tiden storfavoriten. Det här tycker jag är bra för tävlingen, för det visar att oddsen har inte alltid rätt. Det kan hända skrällar, det kan svänga. Erik låg ju inte bättre än trea på oddsen, och ibland delad fjärde plats. Så otroligt bra för tävlingen och för spänningen i programmet.
Ja, jag uppfattade det lite som att det var det här när man pratade om skräll innan. Det var mer att, oj, skulle han kunna skrälla och faktiskt ta finalplatsen tillsammans med Klara Hammarström? Det var det som jag tror att folk... Hade folk förväntat sig någon typ av skräll, så var det. Att han faktiskt skulle ropas ut först, det har jag inte ens hört någon säga, tror jag.
Stina, du pratade också med honom efteråt. Hans mick hördes ju inte i några sekunder, men det verkar ju inte göra någonting för resultatet ändå. De hade ju pratat om att han eventuellt skulle få sjunga om.
Ja, och han var själv lite så, jo, jag var nog lite sugen på att sjunga om. Men allting, det verkade på honom som att han också, allt hände ju väldigt snabbt. Och SVT tog beslutet att han inte fick sjunga om. Lite på samma grunder som Meira och Mar förra veckan, att de tyckte att numret hade inte förstörts tillräckligt mycket. Men han var absolut lite sugen på att sjunga om, och han var lite besviken att inte den där höga tonen hördes, att han inte fick ta den. Men vad fan, nu får han komma till final och får han ta om den där.
Det är ju också den där höga tonen som han har kämpat med under repen, där han liksom har tappat andan. Och ibland, några av genomsjungningarna, så har det varit sådär att han bara... rösten bara försvann, att han inte har haft luft kvar för att ta den. Så att det här kanske var det bästa.
Tänk om det är någon i hans team som har gjort det här med mening, för att det inte ska förstöras, så att hans röst inte ska spricka.
Men grejen är så att jag tror att, jag vet inte om jag läste eller hörde någonstans, att man ändå hade hört Robin Bengtssons röst i bakgrunden, men han hördes inte alltid, det var helt tyst. Så att där hoppas man ju att det inte händer i finalen sen.
Ja, precis. Det, vad gäller resultatet, så ska vi ju påpeka att i år så utses ju den första finalisten, deltävlingsvinnaren, är alltså den som har högst poäng enligt åldersgrupperna efter första röstningsomgången. Det innebär att det skulle kunna vara så att exempelvis Klara ändå hade fått flera röster totalt än Erik efter första röstningsomgången, men i färre ålderskategorier. Och det här kommer vi inte få veta förrän efter finalen. Det är inte särskilt vanligt att det sker, men det skulle kunna vara så. Och det var någonting som det också snackades lite om på efterfesten, också eftersom Klara hade så höga förväntningar på sig att hon skulle ta den där första finalplatsen. Men om det är så att Klara liksom var en superfavorit bland de yngre, men inte alls lockade äldre tittare, då skulle det kunna vara så att hon fick fler röster, men inte tillräckligt mycket, tillräckligt stor spridning på sina röster i ålderskategorin.
Det var min nästa punkt här i manuset. Röstningsmomentet är fortfarande jättekonstigt, skulle jag precis säga. Och nu har du förklarat det, Tobbe. Tack för det.
Varsågod.
Men vad kan det här då innebära för Klaras eventuella vinnarchanser att hon kom två?
Ja, men en grej som händer är ju att basset lite grann därför att vi har sett att det har i princip bara varit deltävlingsvinnare som har vunnit Melodifestivalen. Ett undantag är Lena Philipsson 2004. I första röstningsomgången så hade After Dark fler röster än henne. Men sen, då var det inte så att man utropade en deltävlingsvinnare då, utan sen resultatet baserades ju på de sammanslagna röstningsomgångarna. Och då vann Lena Philipsson den deltävlingen. Men i första röstningsomgången så hade hon färre röster än After Dark. Och gick ändå sen och vann hela Melodifestivalen. Men basset avtar, det får man ju säga. Å andra sidan så är ju Klara en sån tävlingsmänniska, så hon kommer ju göra allt för att spetsa till det här, vässa det här och få det här att bli ännu mycket bättre.
Stina, jag tänkte, vi kollade ju på repen, vi började ju kolla på repen redan i torsdags. Ni har ju också varit på plats och sett dem när de haft publik och sådär. Och Klaras nummer kändes ju väldigt ofärdigt i torsdags. Men det kändes ändå som att de flesta bitar ändå var på plats när det var dags. Men det är fortfarande lite konstigt numret tycker jag. Får inte riktigt ihop det ändå med låten.
Vet du, jag frågade henne om det här, för jag hörde att ni pratade om det i podden. Och jag kan säga så här, inte ens Klara hade något riktigt svar på det, tror jag. Hon svamlade väldigt mycket och försökte, hade inte riktigt koll. Men till slut kom hon fram till att det kanske inte var så mycket grekisk tema för henne, utan att temat på både sången och numret var majestätiskt, sa hon. Det var det, ja.
Och som jag har förstått från folk runt Klara, så är det, alltså Klara har ju haft 75 miljoner idéer och tankar kring hur hon skulle göra det här numret, som man sen har försökt destillera ner och få till tillsammans med nummerkreatörer och göra det till någonting som faktiskt går att genomföra. Jag tycker att det är häftigt, men det kanske inte hänger ihop med låten, men det är otroligt snyggt.
Ja, och sen sa hon också så här, hon var lite så, kan man inte bara få göra något man tycker är fint?
Ja, ja. Okay.
Ja, men det är ju lite som när Madonna gör var det Like a Virgin på MTV Video Music Awards, iförde så här 1600-talskläder och den typen av outfits. Ibland bara vill man göra ett kul nummer som kanske inte gifter ihop sig, ja, men är häftigt.
Tror ni att hon tar med sig kör i kuliss till finalen?
Det måste hon väl göra.
Ja, det vore väl, det var väl det som liksom saknades här. Hon skulle behöva få lite mera tryck i sången. Det är mycket förinspelade körar, men lidstämman får ju inte vara förinspelad. Så att, det hade nog varit bra. Jag kommer inte ihåg hur många dansare hon har.
Kan hon ha 5 eller 6?
Eller 6 kanske.
Ja, det kanske är så att hon har 6 dansare. Då har hon ju utrymme för någon i kulissen. Jag kan dubbelkolla detta.
Ja, och också eftersom att hon rör sig ju väldigt, väldigt mycket på scenen. Hon måste ha lite stöd, känner jag.
Ja, men jag tänker det också. Att det skulle numret skulle vinna lite mer på det.
Tobbe googlar i detta nu.
Ja, jag förstår.
På,
ja.
Ja, det tar sån tid och i mobilen. Jaha. Jag håller på och försöker ta fram i... Åh, vad jobbigt här.
Jag kan kolla.
Ja, jag håller på här. Också.
1, 2, 3, 4, 5, 6 dansare har de.
Då finns det utrymme för en karikuliss helt enkelt.
Ja, det finns det. Vi får se vad de båda två finalisterna gör för att spetsa till sina nummer nu när de ska till Stockholm den 8 mars i final, va?
Mm, där. Mm. Jag tror Klara kommer byta kläder, spajsa till dem.
Det tror jag också, för hon fick 4 betyg av både oss och Expressen, eller mig och Expressen.
Och då räckte
och vi vet att hon vill ha 5.
Ja, precis.
Hörrni, Kaliffa som vi har sett göra svaga rep under hela veckan, det hände någonting när det verkligen gällde, eller hur?
Ja, han sa att han hade haft svårt att hitta glädjen i det här. Det är mycket, ja, men under de här repen, det är mycket fokus på vilken kamera ska man titta in i där och vart kommer ljuset och var ska min högra vänsterfot vara typ. Och han tyckte själv att han faktiskt hittade det till slut, men medgav att det har varit tufft för honom att bara kunna slappna av och ha kul. Men att det har gått bättre ju längre veckan har gått och ju mer han har fått öva, och det tyckte jag ändå man märkte igår.
Ja, men han var lättare efteråt och jätteglad över att ha tagit sig vidare. Och liksom att och att det hade liksom att han hade fått känna det där, att det blommade ut tillsammans med publiken.
Det var kul. För jag tyckte också, alltså i TV, när man sitter hemma i TV-soffan så hände det verkligen någonting. Och det kändes som att han fick publiken med sig. Jag fick lite rapporter från mina barn att de också hoppade upp och dansade när han kom. Så att det var nog en barnfavorit också.
Ja, och det var väl den enda, om man tänker på, jag klarade i och för sig, hade ju verkligen barnens röster. Ja. Så det var väl det som var lite frågetecknet. Men jag kan också tänka mig att det var många barn som gillade Kaliffa.
Hur var det då för de 3 som inte tog sig upp och vidare? Schlagers, Cowboyen och Noomi Tales.
Men vi pratade om det, jag och Tobbe, igår på väg från efterfesten. Att de kände som att alla de tre, ingen hade riktigt räknat med att gå vidare, och alla kändes genuint glada över att faktiskt bara fått vara med i den här cirkusen och fått visa upp sig. Och det, ibland kan ju folk vara lite fake glada, att jag är så glad ändå, men det här kändes verkligen genuint. De var bara så tacksamma och glada för att få vara här, och glada för dem som hade gått vidare. Och ja, jag kände du, Tobbe?
Ja, men verkligen, alltså jag pratade ju med alla de tre, vilket innebär alla fem. Schlagers var bara så lycklig över hela den här veckan att ha fått vara här, få slå ett slag för dansbandsmusiken, som liksom är en svensk kulturell företeelse, som är så tydlig, och få göra det fullt ut. Fredrik Lundman, han har ju bara gått runt liksom hela veckan och bara, redan när jag träffade honom i onsdags, bara, nej, jag kommer nog inte gå vidare, tänk att bara få vara här, hur stort är inte det? Och Noomi Tales, hon stannade på efterfest, ja, men både hon, Fredrik Lundman och hela Schlagers, tror jag. Jag för mig att det var hela Schlagers, var kvar på efterfesten tills den stängde. Och Noomi då på väg ut, så fick hon syn på mig, och så vände hon om och kom tillbaka och bara gav mig en stor kram och sa, ja, men sa något om hur roligt den här veckan har varit och hur kul det är, eller så liksom. Så otroligt härligt. Sen gillar ju jag en riktig kvällstidningsbesvikelse. En artist som liksom har den här tävlingsinstinkten och faller på någon form av målsnöre och också vågar berätta om det. Det vet vi också att våra läsare tycker är väldigt härligt eller fascinerande. Men det ska ju heller inte fejkas. De här tre akterna, det var så himla härligt. De har haft så himla roligt den här veckan.
Det låter jättehärligt. Jag tänker att när vi som jobbar på kvällstidningen, vi brukar ju vinkla upp en hel del. Jag tycker vi har nästan bara pratat positivt hela avsnittet här nu. Finns det någonting som vi kan vinkla ner?
Vad ska vi vinkla ner?
eller vinkla upp något? Jo, vi kan vinkla upp det fruktansvärda röstningsmomentet.
Ja, tack. Jaha. Vi gör det igen. Vi gjorde det förra veckan.
Så jävla dåligt tycker inte jag det är. Jo. Jag är glad att slippa massa siffror och att få det bara lite enkelt förklarat. Det kanske inte är det roligaste.
Jenny, jag har låtit henne hålla i mikrofonen vi delar på fram tills nu, men nu fick jag nog.
Ja, nu fick du
micken.
Nu blir det inget mer mickhållande för Stina här.
Det är helt rätt.
Jag är okej med, jag som är siffernörd älskar ju siffror, men jag respekterar Stina för
nej,
att
du respekterar inte det här.
Nej, det är okej. Men det jag menar är att det momentet då pratar igenom alla artister och säger, åh, du ligger till bra där och du ligger till bra där, det kunde man bara kapa och göra tajtare, strunta i det där. Det är liksom bara ett sätt för SVT att försöka
dra ut på tiden.
Nej, men rättfärdiga att man inte har strukit ålderskategorierna i deltävlingen.
Just det.
Man borde bara ha strukit dem från och med i år och haft totalt antal röster i varje moment. Men för att rättfärdiga det så pratar man om det på det här sättet. Och det är ju för att man vill ha ålderskategorierna i finalen.
Kan vi klaga på att Lasse Kronér hade fel färg på sina Converse? Jag för mig att han hade röda.
I sändningen? Oj, gud. Okej, vi klagar på det.
Åh nej, katastrof. Liksom, skandal!
Skäms Lasse Kronér.
jag vet inte, jag kanske måste bildgoogla. Jag kanske blandar ihop honom med Anna Bergendahl.
Ja, det är lätt hänt.
Det var ändå det var ändå det som jag var tvungen att titta på direkt när jag såg honom. Jag bara, har han Converse? För det var ju det som var grejen. Att de andra hade så här snygga skor, men han var den där spexiga som hade Converse.
Ja, du menar 1988.
Jajamän.
Du vet, då brydde jag mig ju varken om Lotta Engberg och Triple N Touch eller Tommy Körberg, för det fanns bara en, och det var Håkon Pedersen med Bang en explosion.
Mm-hmm. Ja.
Det fanns två, Annika Burman med I en ding ding värld också. Det var de som skulle ha vunnit hela tjottaballongen 1988.
Stina, det var inte bättre förr.
Nej, det har vi sett.
Jo, men jag kan rasa mot en sak till. Lotta Engberg drog direkt hem. Hon kom inte till efterfesten.
Så att jag som trodde du skulle bugga med henne.
Ja, men jag också. Och jag hade sett fram emot att få hänga lite. Hon är världens roligaste, men icke. Så nu vinklar vi upp och bara usch och fy Lotta.
Alltså att du rasar mot Lasse Kronér och Lotta, de så här gulligaste göteborgarna vi har.
Alltså ni hör ju, vi försöker ju verkligen hitta någonting som inte var bra. Det betyder också att vi själva verkar ju vara jättenöjda. Vad hände med opartiskheten här också, undrar jag?
Men vet ni vad? En sak som jag skulle vilja ta upp, men på den positiva delen ändå, det är att vi pratar lite för lite om Keijo. Hennes dejter är ju, de är små liksom diamanter, men de överskuggas av Edvins liksom direkthet i sändningen. Du pratade ju med Keijo om dejterna.
Ja, nej, men därför att efter första deltävlingen när hon dejtade Frans, då var det så många på sociala medier som undrade, ja, men är det här manus eller inte? För om det är manus, många tänkte att det här måste vara manus, men hur bra skådespelare är inte Keijo och Frans då? Folk fick inte ihop det riktigt. Och då var jag tvungen att fråga Keijo om det här, och då sa hon att nej, det är inte en gnutta manus i det här. De improviserar allting från början till slut, och det är ju därför det blir så himla bra också. Både Frans och Liam, och man ser ju att det verkligen är riktiga reaktioner. Och det här går ju också bara att göra med någon som Keijo, som faktiskt är, ja, men snabbtänk, kommer på kul grejer. Så att det hade aldrig funkat om inte Keijo hade varit så himla bra och kvick, tänker jag.
Nej, men alltså jag tycker också att hon är fantastisk och gör ett jättebra jobb. Och just också, det är små grejer i det där dejtingmomentet som bara, det kan vara en blick, det kan vara bara ett tonläge som hon gör som är helt, man bara, ja, exakt så. Och det är därför jag förstår också att folk tänker så här, är det manus? Kul att höra.
Ja, ja, men verkligen. Och nu fick vi också, igår fick vi så ett litet frö hos henne, därför att min kollega Emanuel frågade henne lite, vilka mellohunkar kan vi se härnäst? Och, ja, men, och Martinus var ju på festen, vi vet ju att han är ju singel och väldigt eftertraktad. Ja. Och då sa hon, jag har inte tänkt på det, men nu tänkte jag på det. Så att, vi får väl se vilka mellohunkar hon dejtar framöver, och kanske blir det Martinus.
Vad spännande det blir. Hörrni, är det någonting mer ni vill säga nu, eller ska vi ta oss in på frågorna? Det var lite tyst.
Jag kan berätta så här, att om man har frågor, då kan man mejla till slagerkoll@aftonbladet.se.
Nej, men jag var med, så har vi någonting mer från efterfesten, Tobbe? För programmet har vi pratat jättemycket om och gått igenom, artisterna och programledarna. Har vi någonting från efterfesten som vi inte har pratat om?
Nej.
Massor, men då får man läsa min blogg.
Ja.
Det låter bra. Jag tycker att vi gör så. Så går vi in på frågorna. Och det var ju så att de har varit i Göteborg. Jag började ju för torsdagens slagekoll med att prata lite om att vad man säger i Göteborg. Då mejlade vårt stora fan Soraya mig. Hon skrev så här, nu tar du det lugnt med Bamba och Glenn. Jenny. Ja, men vi har också fått ett mejl från Agnes. Hej, för en gångs skull har jag en kort fråga. Vad heter svensk dansbandsmusik på engelska? De utländska fansen borde ju ha ett ord för den.
Jag har googlat det här för att jag så ofta har pratat om dansband på engelska. Och det är ju en väldigt svensk genre. Och det närmsta som man kan komma på, det är just danceband. Det finns egentligen inget engelskt ord, eftersom det här inte existerar utanför Sverige. Men dance band, låter lite svängelskt. Men det är det närmsta som man kan komma, tror jag.
Och möjligtvis så kan man liksom ta, schlager är ju en musikgenre som knappt finns utanför Nordeuropa. Men den är ju etablerad som genre i Tyskland. Och där är traditionell schlager är väldigt nära det svenska dansbanden, precis som svensk traditionell schlager har varit. Så att möjligtvis att man liksom kan, om man ska försöka beskriva, för danceband är ju verkligen så här, what?
Ja, det låter så fel, men jag har verkligen suttit och googlat på det här för att se, och det är det.
Det finns bara i Sverige, Norge och Finland i princip, ja. Så att man får nöja sig med den svenska, this is a danceband.
This is a danceband. Det finns ju också fotbollsspelare som heter Schlager i efternamn.
Jag kan ingenting om sport, men nej, säkert.
Ja, det är säkert, det är 100%. Mm. Jag googlade för att jag vet att jag sett det i något mästerskap. Så att det finns. Det finns flera stycken.
Jag faktiskt, som sällan köper konsertbiljetter, jag ska inte gå och se en fotbollsspelare som heter Schlager, men jag ska gå och se Tysklands största schlagerartist 2026. De biljetterna köpte vi förra året. Oj. Det är helt sjukt. Det är hon som sjunger Atemlos. Alltså samma låt som Charlotte Perrelli gjorde en svensk text på med Här står jag, schlagerstjärnan.
Förlåt, du köpte alltså biljetter 2024 och ska gå 2026?
Ja, och inte jag utan en kompis. För det faller bra ut med vår planerade Europa roadtrip eftersom vi gör en sån varje år. Och hon heter ju nu, vad pinsamt att jag glömmer bort vad hon heter nu. Men hon är alltså en av världens mest inkomstbringande kvinnliga artister som ingen känner till utanför den tyskspråkiga världen. Hon heter Helene Fischer och är schlager stjärna deluxe.
Om det var någon som inte visste att Tobbe var en nörd så vet ni det nu. Här kommer nästa mig. Hej Schlagerkoll, vill du dela med mig av mina åsikter om kvällens deltävling eftersom jag alltid lyssnar på er podd. Det var helt klart den bästa deltävlingen på länge. Tyckte alla bidrag var bra, till och med Schlagers. Men kvällens absoluta höjdpunkt var ju mellanakten med Edvin. Den bästa mellanakten sedan Tingeling 2009. Kul att SVT äntligen lägger lite kraft på Melodifestivalen igen. Däremot presenteringen av resultaten, röster och poängen är helt obegriplig. Det måste SVT göra om till nästa år. Jag tycker nästa vecka. Men vänliga hälsningar och trevlig kväll från Andreas.
Jenny, du väljer mejlen som stämmer överens med våra åsikter, eller hur?
Var det mejlen jag skickat in?
Ja, var det de mejlen?
Nej, men jag fattar. Där, man hade kunnat tajta till det och göra det roligare. Jag vill bara säga att jag inte tycker det är lika hemskt som de andra verkar tycka.
Nej, men det fortsätter på det här spåret. Hej, hur kan det vara ännu bättre den här veckan? Edvins nummer håller ju Björn Gustafsson klass. Jag är helt golvad. Edvin äger Mellon ihop med Edvard och Kejo. Succé, puss och kram och glad slager från Ann-Louise. Vi ska väl också säga att det är fler som skriver manus.
Ja, det är ju också Daniel Ren och
Paul Ströbeck.
Och de ska verkligen ha cred. Det är så lätt att man ger all cred till Edvard. Eftersom Edvard också är den som ja, men är mest välkänd. Men Daniel Ren och Paul Ströbeck gör ett hästjobb de också.
Jag har inte haft jättemycket koll på Daniel Ren sedan tidigare. Men Paul har ju följt ganska länge eftersom han har jobbat ihop med Edvin. Och han är ju briljant. Jag skulle säga att de kanske är lite, ja, men ska man prata lite olika generationer så kanske han är sin generations Edvard av Silén.
Kan mycket väl bli så. Det finns inte så många manusförfattare som gör den här typen av grejer under lång tid och lyckas göra sig ett namn. Kalle Norlén är ju det välkända före Edvard. Vad gäller Daniel Ren så har han och Edvard, de har varit parhästar sen Edvard var tonåring. Han var slager DJ på en gaybar i Gamla stan i Stockholm. Och Daniel Ren var drag queen där. Så att de här går ju way back. Och då stod jag i baren och önskade obskyra Melodifestivallåtar. Och det var så jag lärde känna Edvard för 137 år sedan.
Men du Tobbe, som känner Edvard, kan inte du så här fråga honom hur lång tid tar det från ax till limpa att hitta på den där typen av mellanakt?
Vi vet ju att den här mellanakten har de jobbat med sen ja, men december. Så nästan 3 månader har de jobbat med den här mellanakten som vi fick se nu, alltså den Edvins mellanakt.
Och den där frågan kommer få ett tråkigt svar, för det kommer vara vissa saker tar liksom en och en halv minut, okay. Och andra saker tar månader. Och det jag vet med alltid när Edvard varit inblandad, det är ju att han aldrig nöjer sig. De slipar, de fixar, de grejar, det skrivs om, det tajtas. Han ger sig inte förrän det är perfekt.
Okej, ja, då vet vi det då. Då gräver vi inte något mer i det. Här kommer ett mejl till. Hej, tack för eran härliga podd. Ni kompletterar varandra så bra. En fråga, hur hittar man till slagerbetyget ni pratar om i podden? Jag har försökt söka men lyckas inte. Kan bero på att jag är 53 år. Jenny, är du aldrig med i de olika mellostäderna? Vill du inte eller måste du vara kvar på redaktionen? Hälsningar, Fredrik. Fredrik, jag tror att det egentligen bara är att googla slagerbetyget och Aftonbladet. Så hittar man det. Annars så ska du väl också ligga i botten på varenda artikel?
Ja, det gör det. Och det ligger även ute ibland på, alltså på aftonbladet.se om du går in där. Men det kanske inte alltid gör det. Det är väl mest under lördagarna som det ligger där. Så jag hade sagt, gå in på aftonbladet.se en lördag så borde det ligga där.
Ja, eller googla bara. Ja. Nej, jag är ju aldrig med i Mellostäderna. Jag har gjort några finaler för några år sedan i Stockholm. När jag fick springa efter Tobbe som andra reporter.
Det är det jag gör.
Man fick ta det lilla man fick när Tobbe liksom hade första singen på allting. Nej, men jag, och sen har ju jag hållit i alla våra tv-sändningar när vi har kört finalerna från, när vi gjorde tv på det helt enkelt.
Men du har varit lite sugen på att åka ut till städerna igen.
Ja, men det är väl klart att jag har varit det. Men ja, det handlar ju också om en kostnadsfråga. Vi kan inte skicka hur många människor som helst.
Nej, men jag vet,
egentligen kan
året,
vi ju det, men...
Nej. Ja, förra året ville du verkligen, då var du ändå lite så, gud vad kul att skicka ut och göra slagekoll ute i, ja, de här städerna. Det hade ju varit svikul att göra det faktiskt.
Ja, jag hade ju velat att vi skulle göra en livepodd i varje stad inför, ja, varje tävling. Och kanske, ja, det hade jag tyckt varit jätteroligt. Men sen är det ju så, jag är varannan vecka förälder också, jag kan inte vara ute hur mycket som helst.
Och ute på fältet så är det ju också ganska svårt att klona Stina, Tobbe och Marcus för att vi både ska kunna göra allting det vi gör och göra en livepodd och så vidare och så vidare. Så att hela kombinationen är ju väldigt bökig. Vissa är ju ute på turnén och bara gör en podd. Vi gör ju, Aftonbladet gör ju, det görs tv, det görs intervjuer, det görs blogg, det görs krönikor, det görs bedömningar, det görs betyg. Vi gör så otroligt mycket och teamet på plats tillsammans med dig där hemma, Jenny, alltså allt det vi gör är ju, ja, men det är ju 107 gånger så mycket som andra redaktioner ute på fältet, skulle jag säga.
Ja, och sen tycker vi också att det finns en poäng med att en av oss faktiskt sitter hemma och tittar hur det ser ut på tv.
Och där röstade vi fram att det fick Jenny göra medan jag med Stina fick åka på turnén.
Jo, och det röstade vi fram redan 2006, Tobbe. Så att jag har ju varit... Nej, jag ska bara... Men hörni, vi tar en till.
Jenny.
Ja, inte alls bitter. Nej, hej. Jag räknade ut att snittet på åldern än så länge i finalen ligger mellan 37 och 38 år. Det här är alltså på artisterna som har tagit sig dit. Min fråga är om ni tror att den kommer sänkas på grund av att till exempel Arvin och Ella Tiritiello, eller den kommer höjas på grund av till exempel Måns Zelmerlöw, Andreas Lundstedt eller Lasseman och company, undrar Emil.
Ja, men nu försöker jag tänka vilka det är vi har kvar som är, det är ju ovanligt hög ålder på de som har tagit sig vidare, så det är absolut en korrekt spaning. Men jag menar, hur gammal är Måns Zelmerlöw till exempel, om vi nu ska räkna honom?
38 tror jag.
Ja, då kan du sänkas lite. Vad har vi mer för unga, vänta, favoriter?
Vad har vi? Nästa vecka kommer Dolly Style, Angelino, Malou Prytz. Och sen så kommer ju Ella Tiritiello. Vi har Kai, de är kanske inte heller jättegott gamla.
Nej. Ja, de är runt 30 liksom.
Arvin, Saga Ludvigsson.
Men sen kommer arvingarna som kommer dra upp det där med medelåldern.
Och Victoria Silvstedt, hon är inte,
ja,
heller ung.
Exakt.
Nej, men alltså så här. Jag satt tillsammans med mina nördkompisar och diskuterade, eller vi satt i en chattgrupp och bara... när hände det senast efter första deltävlingen att två finalister över 40 år, alltså att de som gick direkt i final var över 40 år, senast det hände var när den deltävlingen då Afrodite tävlade och Östen med resten, så var en i Afrodite var över 40 och några i Östen med resten var över 40, men inte hela bandet. Det innebär att det har aldrig hänt sen Melodifestivalen började med turnén att två hela akter där båda varit över 40 har gått direkt i final. Så att någonting har hänt här.
Men då kan vi ju också räkna med att den här medelåldern kommer att sänkas framöver. Vi har en del, Annika Vicke Haller är också ung och har väl en del chanser att ta sig vidare. Den kommer säkert att sänkas, tänker jag.
Vi får väl se helt enkelt hur det röstas. Stina?
Mm.
Om man har en fråga.
Nu händer det. Jag fick den för första gången. Oj, 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 Tobbes blick just nu. Då, om man har en fråga, då mejlar man till
slagekoll@aftonbladet.se.
Ja, det gör man.
Kom igen nu, ta den du.
Ja, då mejlar man till slagekoll@aftonbladet.se.
Så gemytligt ni har där i din säng, Tobbe.
Ja.
Hur kändes det, Tobbe, att jag för första gången fick ta den?
Det kändes faktiskt ganska fint.
Okay, ja.
Någon gång har Markus Larsson tagit den. Alltså det är chockerande.
Han kunde väl inte mejladressen?
Nej, han, det kunde han inte.
Han fake kan den inte. Han försöker vara lite fin i kanten.
Ja. Hörrni, nästa vecka då ska vi till Västerås. Det blir Gresolamma, heter han så? Mm.
Ja.
Ja. Malou Prytz, Björn Holmgren, Dolly Style, Angelino och Annika Vicky Halder.
Oj, vad många unga människor.
Så många unga människor.
Ingen av dem är ju över 40, så att då kommer ju medelåldern att sänkas.
Ja, har ni höga förväntningar nu på musiken då, om vi säger så?
Ska jag vara helt ärlig så är väl det här, får man säga det, det är väl det tråkigaste startfältet.
Ja, men på startfältet, nej, vad heter det, på pappret. Pappret.
Ja.
Absolut.
Så du tänker att vi kanske kan bli överraskade?
Man vet aldrig.
Jo, men Gresula har ju till exempel en låt som vi har hört snackas om väldigt länge, att det är liksom Queen-låten, och han har ju legat ganska bra till på oddsen, så den är jag nyfiken på. Men det kanske inte blir så himla mycket snackisar på väg fram tills att tittarna har sett och hört artisterna.
Det blir spännande att se. Det blir också spännande att se vad själva programmet kommer att innehålla nu när förväntningarna är skyhöga.
Ja, det är väl det mest spännande, tycker jag. Vad blir nästa mellanakt?
När kommer det någon skandal?
När Victoria Silvstedt är med, hoppas vi.
Okej, då får vi vänta lite till då.
Det beror på vilken typ av skandal man vill vara med om. Det finns ju smaskiga skandaler, och så finns det såna här liksom tävlingsmässigt, att det här hanterades fel, eller här har någon fuskat, eller här har någon försökt bryta mot reglerna och såna grejer. Och det är lite olika typer av skandaler, så att såna saker kan ju uppstå hela tiden, eller någon som polisen gör en razzia mot ett hotellrum eller grejer liksom. Jag ser fram emot allt, och det kanske händer redan nästa vecka.
Stina och Tobbe, har vi glömt någonting nu?
Nej, jag tycker vi har täckt allt så himla bra.
Magiskt.
Magiskt. Då säger Tobbe Ek, Stina Dahlgren och Jenny Ågren tack och hej!
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.